Jag tänkte också, vi skulle gå lite till Efesierbrevet här ikväll. I alla fall börja där. Och det är Efesierbrevets andra och tredje kapitel just. Som jag kanske tänkte lite uppehålla mig i. Det andra kapitlet börjar ju på det här sättet. Så också när det gäller er. Egentligen så börjar det så. Nu gäller det också er det här. Er som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs och tidsålders sätt. Det här uttrycket gjorde levande finns med i såväl 1917 som folkbibeln som King James, och det borde ju ha något skäl för, men jag hittade inte det i grundtexten när jag försökte ta reda på. Däremot så finns det ju, det återkommer ju tydligt i vers 4-5 där. Men Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleks skull, vad med han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus. Här finns det i alla fall. Gjort oss levande. Oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta. Här talas det om att det dras ju en gräns mellan det som var förr och det som är nu. Vad är det som har skett? Jo, Gud har gjort oss levande. Gud har gjort oss levande. Och det här presenteras just i det här kapitlet. Och jag tänkte bara titta lite här också i vers 11. Det står ju så här. Kom därför ihåg att ni förut, ni som var hedningar i köttet. Och blev kallade oomskurna av dem som kallas omskurna. Vilka var det då? Det som kallas omskurna. Det som, tänk att han använder sig av det här uttrycket. Kallas. Det liksom anger ju då att han det talas om någonting utvärtes. Och det kommer ju verkligen också fram. Efter den omskärelse som är det händer görs på kött. Finns det någon annan omskärelse? Gör det. Finns det någon annan omskärelse? Någon som kan svara på det? Ja, det finns en annan omskärelse. Och då kan vi behålla ett finger här och så går vi till Romarbrevet kapitel 2. Se lite på Romarbrevet här. Han skriver så här när han undervisar romarna från andra kapitlet, kan läsa från vers 25 där. Tyväl är omskärelsen till gagn om du håller lagen. Men om du är en lagöverträdare så är du med din omskärelse dock oomskuren. Om nu den oomskurne håller lagens stadga, ska han då icke, fastän han är oomskuren, räknas så som omskuren. Här ser vi tydligt hur omskärelsen kopplas till Guds ord. Det Gud har talat. Det är Gud som har uppmanat till det här. Och det hör samman med hela Guds ord. För juden. Jo, och han som i följd av sin härkomst är oomskuren men ändå följer lagen ska bli dig till dom. Dig som äger lagens bokstav och omskärelsen. Men likväl är en lagöverträdare. Ty, hör, den är icke jude som är det i utvärtes motto. Ej heller är det omskärelse som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude som är det i invärtes motto. Och omskärelse är hjärtas omskärelse. En som sker i anden och icke i kraft av bokstav. Och han har sin berömmelse, icke från människor utan från Gud. Så var det med det. Så där finns ju med i det här i Efesierbrevet då. Efter den omskärelse som med händer görs på kött. Det finns alltså en annan omskärelse. En annan omskärelse. Här talas om en skillnad mellan förr och nu. Men han vill här att vi ska komma ihåg. Kom ihåg. En tid då, alltså, det såg inte ut då som det gör nu. Och i och med att han presenterar det här på ett sånt sätt som han nu gör, så är det lite, så blir vi, tycker jag, lite hängande i luften om vi försöker hitta vårt ursprung här. Om vi inte får med hela så att säga det historiska perspektivet. Här är naturligtvis frågan om, här kommer ju förr och nu att gå. Det går alltså i en historisk, det handlar om historiska gränser här. Som omfattar hela världen. Inte bara individen. Men det här som han talar till oss om, det handlar också om individen. Det är faktiskt mycket allvarligt att individens erfarenhet. Var någonstans en individen gör den här erfarenhet av att ha blivit jord levande, så är det väldigt, väldigt stort. Det är väldigt stort. Vi kan inte placera oss i apostlarnas dagar. Det kan vi inte. Men apostlarna hade inga problem med det. Apostlarna levde i apostlarnas dagar. Och de ger oss det här perspektivet. Och det är väldigt viktigt. Men lägg märke till. De utesluter ju inte den enskilda människans erfarenhet. Hur kommer den enskilda människans erfarenhet in i det här stora sammanhanget? Jo, det handlar ju kort och gott om. I alla lägen så handlar det om att bli jordelevande. Och hur blir vi det? Jo, det får vi veta här. Vi ska läsa lite vidare. Kom ihåg att ni på den tiden, kom ihåg att ni på den, då när ni var utan Kristus, var utstängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen. Här beskriver han en situation. Han talar om fem saker. Så här var det. Det var frågan om att lida, alltså det var frågan om en enorm bristsituation. En enorm bristsituation. Att vara utan Kristus. För det första. Att vara utestängda från medborgarskap i Israel. Utestängda från medborgarskap. Naturligtvis. Hedningarna var utestängda från medborgarskap i Israel. Gick inte att bli medborgare i Israel om man inte gjorde som en proselyt då. Man lät omskära sig och så vidare. Man höll sabbaten och så vidare. Då kunde man bli, alltså, man aktade sig som en främling, men man kunde få vissa förmåner. Men här handlar det om att vara utan Kristus, men också att vara utestängd från medborgarskap i Israel. Utestängd från medborgarskap i Israel. Enorm fråga här, därför att det var det judiska folket som gick och bar på det här löftet och bidade dess fullborda. Löftet, det står här om att vara främmande för löftesförbund. Främmande för löftesförbund. Utan hopp och utan Gud. Det kan inte bli värre. Har ni hört? Så här var det skriven. Så här var det. Det här är sett till det stora sammanhanget. Till det stora sammanhanget. Här får vi hela världen i perspektiv. Hela historien. Men det finns, i varje gång en enskild människa kommer till tro, så aktualiseras det här. Aktualiseras det. Kom ihåg att ni på den tiden, då ni var, för det första, utan Kristus. För det andra, utan, utestängda från medborgarskap i Israel. För det tredje, främmande för löftesförbund. För det fjärde, utan hopp. Och för det femte, utan Gud. Så var det skrivet. Och glöm inte det. Glöm inte det. Ni, skriver, ni som är hedningar. I vers 13, ni som är hedningar i köttet. Nu däremot och ni är i Kristus Jesus. Har ni som förut var fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Här räcker det med att påminna om Kristi blod. Kristi blod täcker alltså hela denna enorma bristsituation. Det räcker med ens Kristi blod. Kristi blod och du är inte längre utan Kristus. Kristi blod och du är inte längre utstängd från medborgarskap i Israel. Kristi blod och du är inte längre främmande för löftets förbund. Jesu Kristi blod och du är inte längre utan hopp, du och jag. Inte längre utan Gud. Jesu blod, han nu däremot och ni är i Kristus Jesus. Har ni som förut var fjärran kommit nära i och genom Kristi blod. Här har vi det som vi har så stor anledning att vara tacksamma för. Prisa Gud. Kristi blod. Vad verkar det här framförallt tala om en sak? Det är, vi har kommit nära. Vi har kommit nära. Borde verkligen vara en... För oss. Stor angeläget att verkligen forska och få veta på vilket sätt vi tar vara på det här på bästa sätt. 14 verset till han är vår frid. Han som av det båda har gjort ett. Det båda har gjort ett. Och brutit ned den skiljemur. De stod emellan oss. Yes. Nämligen ovänskap. Han är vår frid, han som... Vilka de båda? Jo, juden och hedningen. Det här är enormt, tycker jag, att hur han beskriver vad som har skett. Här när Gud handlar, så gör han sig inte oberoende. Av det som var förut på det sättet. Han görs inte oberoende av det judiska folk. Det medborgarskapet i Israel visar sig ha en väldig betydelse. Men det lyfts upp på ett nytt plan. Israel. Det är mannen som kämpade med Gud och människor. Och vann sig det gudskämpen. En sån förebild. Det är anfadern, det är patriarken. Genom honom kom de 12 stammarna. Och dessa 12 stammar är Gud talade till genom profeterna. Först och främst genom Mose och sen genom alla andra. Och det var de som fick löftena, gode Gud. Och det var därför, och det är därför som det här begreppet är så väsentligt. Medborgarskap i Israel. Israel som sådant, alltså, det upplöses inte och det upphäves inte. Det får en ny dignitet. Det står faktiskt om ett andligt Israel. Det Gud har tänkt, det Gud hela tiden har sökt efter och velat. Det är det andliga Israel. Det andliga Israel. Prisa Gud, det naturliga Israel är inte utan den andliga Israel. Därför att det var dit Gud sände profeterna. Men långt ifrån alla tog vara på profeternas budskap. Och vi som har kommit till tro på Jesus Kristus. Tänk när aposteln skriver Romarbrevet. Det får en sån enorm, tycker jag, portal, hela Romarbrevet. När han presenterar evangelium om Jesus Kristus på det sättet som han gör. Så som människa skriver han i köttet född av Davids så som människa i köttet född av Davids. Och efter helighetens ande är med kraft förklarad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen ifrån det döda. Det är honom det gäller. Det är han det handlar om. Därför att han har kommit, därför har dragit en sån gräns. En gräns mellan liv och död. En gräns mellan ljus och mörker. En gräns mellan himmel och helvete. Och Gud vare evigt lov för att vi får komma, har kommit, kunnat komma inom hörhåll. Det är ju det här som är räddningen. Det är, va? Han är vår frid. Han som av det båda har gjort det, juden och hedningen. Vi förenas. Vi förenas med det andliga Israel. Vi förenas. Han av det båda har gjort ett. Till han är vår frid. Han som hade båda har gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskap. Till i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda fri. I sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag. Och vad det handlar om förklarar närmare då i nästa vers. Nu ska vi se här. Nej, tidigare versen så står det om den här skiljemuren. Skiljemuren, ja. Ty sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag. När han skriver, tänk det här. I sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag. När han skriver budens stadgelag så aktualiseras ju lagen. Den lag som Gud gav åt judarna. Jag skulle vilja säga lite mer kanske konkret. Därmed aktualiseras den 119:e psalmen. Och detta ivriga forskande, denna iver att söka, tränga in i och förstå vad Gud menar med sin lag. Vad Gud menar med sin. Den 119:e psalmen i Psaltaren, den längsta psalmen i Psaltaren, har med det här begreppet Tora. Och det här begreppet Tora, när den 119:e psalmens författare ägnas åt det. Det är liksom utkristalliserar sig olika då enskilda moment. Tåran består i till exempelvis vittnesbördet. Tåran, lagen består i vägen. Vittnesbördet, vägen. Tåran, lagen består i stadgan. Tåran, lagen består i budet. Tåran, lagen består i rätten. Vittnesbördet, vägen. Vittnesbördet, eda, vägen. Vad är det? Derek. Och vi kan se i den 119:e psalmen. Besjunges. Varför besjunges? Jo, därför att profeter har ivrigt forskat och rannsakat. Det är ett exempel på detta. Ivrigt forskat och rannsakat. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev. Angående denna frälsning har profet ivrigt forskat och rannsakat. Det som profeterade om den nåd som skulle vederfara sig. Det anade alltså. Det fanns någonting mer i den här lagen. Det dolde sig någonting. Någonting var ännu inte synligt. Det skulle bli det. Den 119:e psalmens författare. Han forskar verkligen ivrigt och rannsakar. Forskar ivrigt och rannsakar. Det framträder någonting av en gestalt. Och faktiskt, tre av dem moment i Toran som han liksom får syn på och upprepade gånger bekänner sig till. Min själ ligger nedtryckt i stoftet, men jag förgäter icke dina bud. Min själ ligger nedtryckt i stoftet, men jag förgäter icke dina bud. Jag är som en vinlägel i rök. Men jag glömmer inte dina stav och så vidare. Så han går igenom det här. Tre av dessa enskilda moment är det som här påminns om i Efesierbrevet. När han skriver så här. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag. Budens stadgelag. Nomos, det är lag på grekiska. Nomos, det är lag på grekiska. Dogma, det som vi hör ibland som ett, det är på grekiska stadga. Stadga. Nomos, dogma, en entole. Alltså, det är entole, det är bud. Det han säger här, budens stadgelag gjorde han om inte. Gjorde han om inte. I sitt kött. Det talas om korsets död. Det talas inte om alltså på det sättet att lagen gör som intet. Att den inte längre alls är att räkna. Men det talas, och Jesus talar själv om att lagen gör som intet. Inte för att upphävas utan för att gå i fullbordan. Nu får vi ägna oss åt denne man. Nu får vi ägna oss åt denne Jesus. Han tog med sig budens stadgelag. I sitt kött gjorde han om inte ett budens stadgelag. För att, och det är en skiljemur, står det här. En skiljemur som skiljer juden från hedningen. Den skiljemuren tar han itu med. Och det handlar om, först och främst, inte försoning mellan jud och hed, utan försoning med Gud. I det här stora att han har förenat oss, så finns försoningen med Gud. Han skulle åt dem båda förena det en enda kropp, skaffa försoning med Gud, står det i 16 vers. Sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskap. Så allvarliga sak. Här går en gräns i historien. Här går en gräns, gode Gud. Och den här gränsen borde vi kunna identifiera, riktigt kunna, i våra egna liv och i vår egen erfarenhet. När vi läser det här, nämligen det här, hela det här historiska perspektivet, då kan man nästan känna sig så liten kanske, jag vet inte. Men jag tycker det här är ju, apostlarna skriver om det de gjorde. Och de har gjort allt och Kristus har fullbordat allt. Och församlingen, det är nog säkert kyrkan. Det är den där stora kyrkan i historien. Där finns allt och där har vi hela liksom. Ja, kyrkan kan ju liksom åberopa det här historiska perspektivet för att försvara, så att säga, sitt berättigande då. Men man gör det ju tyvärr på det sättet ofta. Att man försummar och försvarar den enskildes behov av att möta denne Jesus Kristus och själv göra de här erfarenheterna. Det försummade inte aposteln Paulus. Han försummade inte det. Och därför så ställer han den rannsakande frågan, exempelvis i andra Korintierbrevets 13 kapitel. Då han har undervisat korintierna i 2 hela brev. Så kommer han till det 13 kapitlet i andra Korintierbrevet. Jag kan läsa från början. Det är nu tredje gången som jag ska komma till er. Efter 2 eller 3 vittnens utsagor ska vara sak avgörs. Alltså det är tredje gången. Nu handlar det inte om hela världshistorien. Det handlar inte om hela judarna och hedningarna och hela det. Nu handlar det om grekerna. Bestämt grekerna i Korint och Paulus. Vad som än annat har skett. Han har kommit 3 gånger. Eller det står i begrepp att komma 3. Det är tredje gången som jag ska komma till er. Det handlar nu om den lokala församlingen i Korinth. Och bestämda och konkreta erfarenhet. Det handlar om aposteln Paulus. Efter 2 eller 3 vittnens utsagor ska vara sak avgörande. Han jämför alltså sig själv med hans rörelser 3 gånger. Det jämför han med 2 eller 3 vittnen. 2 eller 3 vittnen. Vad är det som vi kan ha varit med om? Som har skett upprepade tillfällen. Det kanske har skett 2 eller 3 gånger. Viktiga saker i våra liv som markerar någonting för oss. Vad markerar det för någonting? Till de som förut har syndat och till alla de andra. Jag har redan i förväg sagt och jag säger nu åter i förväg. Nu då jag är borta ifrån er, liksom förut, jag för andra gången var hos er. Att jag inte ska visa någon skonsamhet när jag kommer igen. Ni vill ju ha ett bevis för att det är Kristus som talar i mig. Han som inte är svag mot er. Utan är stark. Bland er. Vilka erfarenheter är det vi gör? Och vilka personer är det vi möter? Som gör Kristus närvarande och påtaglig på det här sättet. Då är det allvar. Det är då det gäller. Ni vill ju ha ett bevis för att det är Kristus som talar i mig. Han som inte är svag mot er utan är stark. Till om han än blev korsfäst i följd av svaghet. Så lever han dock av Guds kraft. Också vi är ju svaga i honom. Men av Guds kraft ska vi leva med honom. Och bevisa det på er. Rannsaka er själva. Här handlar det inte om. Här handlar det inte om dem där borta. Här handlar det inte om de gigantiska, enorma och världsomfattande massorna. Här handlar det om dig och mig. Rannsaka er själva. Huruvida ni är i tro. Jag prövar er själva, eller känner ni icke med er själva att Jesus Kristus är i er? Varom icke så håller ni er i prov. Det är det här. Han uppmanar de bröder och systrarna, Korintia församlingen. Att pröva sig. På den punkten pröva sig. Han skulle kunna till exempelvis ta det här med dopet. Dopet är väldigt viktigt. Väldigt viktigt att alla är döpta. Döpta till Kristus. Men han har sitt sätt. Och han rör vid den frågan också. Har ni sett hur han rör vid den frågan? Om vi går till 1 Korintierbrevets första kapitel. Jag kan läsa sammanhanget där. Han kommer till Korinth. Det här är början då. Så här börjar de 2 brev. I vers 10 i 1 kapitlet. I 1 Korinthierbrevet. Men jag förmanar er, mina bröder. Vid vår Herres Jesu Kristi namn. Att alla vara eniga i ert tal. Och att icke låta söndringar finnas bland er. Utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag. Och samma tänkesätt. Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om er, mina bröder, att tvister har uppstått bland er. Härmed menar jag att bland er den ene säger, jag håller mig till Paulus, den andra jag håller mig till Apollos. En annan jag håller mig till Kefas, åter en annan jag håller mig till Kristus. Är då Kristus del? Icke blev väl Paulus korsfäst för det? Och icke blev ni väl döpta i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius. Så att ingen kan säga att du blivit döpta i mitt namn. Dock jag har döpt också Stefanas husfolk. Om jag eljest har döpt någon vet jag icke. Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa utan till att förkunna evangelium. Och detta icke med en visdom som består i ord. För att Kristi kors icke ska berövas sin kraft. Det här är ju det glada budskapet som man också som vi läste i Efesierbrevet. Det är så allvarligt och angelägen. Att den enskilde får göra den här erfarenheten. Av det liv. Att livet blir den enskildes erfarenhet. Livet. Inte längre utan Kristus. Inte längre utstängda från medborgarskap. Inte längre främmande för löftesförbund. Inte längre utan hopp och inte längre utan Gud. Nej, någonting har skett. Någonting har skett. Vad är det som åtgärdar allt detta? Vad är det som åtgärdar? Det är Kristi blod. Det är Jesu blod. Och han har kommit, står i 17 vers. Det finns med 2. Och har förkunnat det glada budskapet om frid för er. Ni som var fjärran. Och om frid för dem som var nära. I första Korinthierbrevet läste vi. Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa. Utan till att förkunna evangelium. Och detta icke med en visdom som består i ord. Tänk att till och med dopet här, förstår vi, kan ju bli en form, kanske. Som man lite vill lägga beslag på. Så att exempelvis det skulle vara en viss prestige att ha döpt så och så många. Va? Allvarligt att jag har döpt så och så många. Att jag har döpt så och så många. Väldigt allvarligt det. Det är nästan på gränsen till att inte fråga om dopet var till mig då. Men det här tar han avstånd från. Han tar avstånd från det. Och det han vill att vi ska pröva oss på. Vilken punkt är det? Frågan om själva livet.
Ja.
Inte där att dopet inte har med livet att göra. För det har det ju. Men. Rannsaka er själva. Det allvarliga, det avgörande nu inte. Att ni är döpta i mitt namn. Därför om ni vore det, vore det i alla fall meningslöst. Ska inte hjälpa. Inte det. Rannsaka er själva. Huruvida ni är i tro. Jag lite grann funderar på det här. Om vi inte får en viss dopsyn som kan bli lite dopet. Det är definitivt allvarligt mer än vi ska döpas. Men jag läser exempelvis tredje Moseboks 15 kapitel där det står om hur man ska åtgärdas när man har kommit vid något orent. Jag bara tänkt på det här ute. För det här tredje Mosebok 15. Det står om oren flytning. Det är ju inget trevligt. Jesus talar däremot om någonting som är, det är ännu värre. Det är ett orent hjärta. Här står det om oren flytning. Det står så här. Och Herren talade till Mose och Aron och sa. Tala till Israels barn och säg till dem. Om någon får flytning ur sitt kött så är en sådan flytning oren. Och angående hans orenhet, medan flytningen var, gäller följa. Tänk nu alltså att flytning ur sitt kött, det är framförallt, ska förstås, det som flyter ur hjärtat. På Nya Testamentet som här. Medan flytningen var, det gäller följande. Var hans kött avsöndrar flytningen eller det tillsluter sig för flytningen. Alltså om det varar eller om det blir en böld. Allt! Var på den sjuke ligger blir orent och allt var på hans sitter blir orent. Och den som kommer vid det var på han hade det ska ett, två sina kläder, två, bada sig i vatten, tre, vara oren ända till afton. Och det här uttrycket upprepas ett antal gånger just i det här kapitlet. Och allt det här känner jag igen från Nya Testamentet. Två sina kläder. Bada sin kropp i vatten. Men vara oren ända till afton. Där är någonting som också finns i Nya Testamentet. Fast det kanske inte tänkt på. Ge det här oss en dopsyn som kanske inte alla gånger vi är beredda. Och, vi tänker så här, vi döper oss. Och då blir vi heliga och rena och fullkomliga. Men faktum är, när vi döper oss så har vi erkänt att vi är syndare. Vi har erkänt att vi är orena. Och vi har ställt oss till förfogande för alltså en gudstjänst som innebär att vi inser att så länge vi lever i denna kroppshydda kommer vi att få bära på. Alltså. Det som aposteln Paulus i Romarbrevet tydligt och klart uttrycker på det viset. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Att vi accepterar alltså. Så länge vi är i en dödens kropp, så länge är vi i en dödens kropp. Och är orena ända till Herren kom. Är det ett sätt att förstå dop? Jag vill inte säga att det absolut inte finns alltså anledning att se lite ljusare på det. Men den här sidan finns. Den här sidan finns. Och det kommer till uttryck i aposteln Petrus undervisning också. Handlar inte om att avtvå kroppslig orenhet, utan om att anropa Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Det säger verkligen någonting. Och ibland har jag undrat om inte det här första Korinthierbrevet 16:22 också säger någonting om det. Om någon icke har kär så var han förbannad. En översättning har sagt att det ska förstås så här. Om någon icke har Herren kär så var han förbannad till dess Herren kom. Kan man tänka sig att det skulle bli... Vi är alltså Maranata vänner, vi är förbannade. Det vet vi väl. Vi bär smäleken till dess Herren kommer. Varför? Därför vi har inte Herren kär. Det är ingen som har Herren kär. Skulle vi ha Herren kär verkligen, då skulle vi älska honom av allt vårt hjärta. Och av all vår själ. Och av all vår kraft och av allt vårt förstånd. Då skulle vi uppfylla lagen. Och då skulle vi inte behöva någon frälsning. Men eftersom vi är syndare och inte kan uppfylla lag. Därför behöver vi... Nu måste jag säga att jag drar kanske lite extra växel på den här tanken. Men vad jag skulle framförallt vilja... peka på här, gode Gud. Det är att vi, när vi tar emot Herren Jesus Kristus, så enligt apostlarnas undervisning, så kan vi ju inte räkna med att bli fullkomliga förrän Herren kommer. Vi är på väg dit, visste vi det. Och är inte det också vad aposteln Paulus undervisar om i Filipperbrevet? Det heter så här. I Filipperbrevet. Kapitel 3. Vadå? 12:e versen, 13:e vers. Icke som om jag redan hade vunnit eller redan hade blivit fullkomlig. Men jag far efter att vinna det. Eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Ja, mina bröder, jag håller icke för att jag ännu har vunnit det. Alltså vadå? Redan blivit fullkomlig. Men ett gör jag förgäter det som är bakom mig. Och sträcker mig mot det som är framför mig. Och jagar mot målet. För att få den segerlön som hålls framför oss genom Guds kallelse. Ovanifrån. I Kristus Jesus. Någon som tar med oss i bönen kanske lite innan vi avslutar. Ta led i bönen. Amen. Gode Gud, vi tackar dig. Två sina kläder. Det ska vi göra. Två våra kläder. Gör dem vita i lammets blod. Bada vår kropp i vatten. Det ska vi göra. Enligt aposteln Petrus. Hör här. Aposteln Petrus skriver om dopet. I kapitel 3. Från vers 18. Första Petrus. Kristus själv led ju en gång döden för synder. Rättfärdig led han för orättfärdig. På det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande. I anden gick han och åstad och predikade för de andra som hölls i fängelse. För sådana som fordon var ohörsamma. När Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid. Då när en ark byggdes i vilken några få, allenast 8 personer, blev frälsta genom vatten. Efter denna förebild blir nu och ni frälsta genom vatten. Nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet. Utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Hans som har farit upp till himmelen och som nu sitter på Guds högra sida. Sedan änglar och väldige och makter i andevärlden har blivit honom underlagda. Anropa Gud om ett gott samvete. Anropa Gud om ett gott samvete. Det betyder det. Och när kommer bönhörelsen då? Inte när vi döps, utan när han kommer. När vi blir förvandlade. Va? Herre, hjälp oss. När vi blir förvandlade. Och ära vår Gud. Det är detta hopp vi inte är utan. Inte utan. Ska vi tacka Gud, hörni? Tack för uppmärksamhet. Ja, vi beder dig, vi tackar dig. Ingen av oss älskar Herren Kristus. Det låter nästan lite hårt. Det är klart att vi gör det. Vi har tagit emot honom. Då har vår kärlek till honom väckt till liv. Men vem tror ni vi kan säga det att vi älskar honom så som han verkligen är värd att älskas? Så att vi älskar honom på det sättet. Vi måste växa till. Men när jag har hållit det här bibelstudiet så kanske det är någon som prövar sig. Känner du, vet du icke med dig att Kristus Jesus, han bor i dig. Du vet att du kan ta emot Jesus. Du kan ta emot honom. När du hör det här ordet. Bedja att du får bli ett Guds barn. Att du får bli en Herrens efterföljare. Du kan bli viss om att Jesus Kristus bor i dig också. Det är att bli frälst. Det är att bli en lem i Kristi kropp, och det är att bli en medborgare i Israel. Gud välsigna dig och ta det steget. Om det är så att du så lyssnar här någonstans. I eller utanför rummet. Ja, tack ska ni ha. Gud välsigna oss.